Ja, vi har ett tema just nu som heter När Gud bryter in. Och vi kollar hur Gud förbereder sitt folk för hans ankomst. Och jag tänkte vi kan stanna kvar i berättelsen om Johannes födelse i Lukas 1. Så om ni har era bibel med er så kan ni bara slå upp Lukas evangeliet kapitel 1. Och jag kommer hänvisa till lite bibelverser senare. Och rubriken för idag är tillitsfulla hjärtan. Och jag tänkte göra så här att låt oss se på den här berättelsen. Låt oss se vad Gud gör i Zakarias liv för att förbereda hans hjärta för Herrens ankomst. Och också vad kan det lära oss om vem Gud är? Och vad kan det lära oss om hur vi kan vara öppna till det som Gud vill göra i oss? Ett par veckor sedan så predikade Rickard om det här och i berättelsen så läser vi hur Zakarias i gammal ålder får ett besök av en ängel Gabriel. Och ängeln har jättestora nyheter. Han säger att Gud har hört din barn. Du och Elisabeth ska få ett barn. Ängeln är ungefär typ 30-40 år för sent. Alltså Zakarias, han förstår inte riktigt vad han menas. Och även om han får det här nyheten så säger han, men i min gammal ålder, och Elisabeth hon är ju ofruktsam, hur skulle vi kunna få barn? Det som Gabriel får möta är en person som är väldigt resonlig, ser på sina omständigheter, och trots att det kanske var hans bön innan, har på något sätt gått vidare. Så vad är det som händer? Ja, Gabriel säger att amen, tills den dagen som Gud uppfyller det här löftet så ska bli stum. Och hur förbereder Gud oss inför hans ankomst? Vad är de saker som han måste göra i våra hjärtan? Och när vi kollar på Zakarias berättelse, jag skulle säga att han gör två saker. Det första är att han leder oss till stillhet. Och Rickard hade en jättebra predikan om det. Så om ni vill höra det så finns det på vår hemsida. Men jag tänkte ta bara några små poäng. Oftast när man tänker på stillhet så kan man tänka på introspektion. Alltså vad är det som Gud gör i mig? Vad är det som pågår? Så att man vill stilla ner oss och säga okej, vad är det för processer som pågår? Jag skulle hävda att trots att det här är en väldigt viktig process, att egentligen det här är inte det huvudsyftet som vi ser som påverkar Zakarias. Det som sker med Zakarias är det här. Jag vet inte om det här finns, för ord jag bara hittade på det. Tiospektion. Alltså vad gör Tio? Eller vad gör Gud? Och i det handlar inte bara om att läsa i Bibeln eller liksom sitta och liksom vara stilla. Utan det är för att iaktta vad är det som Gud faktiskt gör. Det som Zakarias först möttes när han fick det här ordet från Gabriel var ju det här. Om han skulle söka sig själv, se in i sig själv med introspektion, han skulle nog kanske ha kommit fram till det här. Ja, men jag är ju gammal och min hustru är till åren. Det var det som fanns där inne. Men i de här 9 månaderna när han får bli stum och han får vara tyst och han får bara se. Han börjar se Elisabeths mage, det börjar växa. Det börjar hända grejer. Och han kan inte göra någonting förutom att bara iaktta. Så vad är det som han får uppleva i den här stunden? Ja, han får uppleva det som psalmisten skriver. Oj. Snyggt va? Ja, mind blown. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Vad stillheten gör för Zakarias är att han får iaktta Guds storhet. Han får se att Gud förmår göra någonting som är alldeles utöver hans förväntan. För honom så var det helt omöjligt, inte i frågan att han skulle kunna få ett barn. Men där är han stum, tyst och får se. Ja men Gud, han kan. Han är stor. Det andra saken som Gud gör för att bearbeta Sakarias hjärta är det att han får ett barn. Han får ett barn. Gabriel, ängeln Gabriel sa till honom: din barn har blivit hörd, din hustru Elisabet ska föda en son åt dig. Och det var tydligen någonting som Sakarias hade bett för i sitt liv. Jag vet inte om han hade bett det under hans äldre dagar, men det är någonting som han hade som en längtan i hans hjärta, att ha en arvtagare. För han var en präst, Elisabet var också från en prästlinje, och jag tror han skulle vilja att ha en son som skulle följa i den linjen. Och för Elisabet så var det ännu större betydelse, för att hon var ofruktsam, att hon inte kunde ge Sakarias ett son, det var en skam för henne. Och när Elisabet får uppleva barnets sparka i magen, så kommer upp en lovsång egentligen. Detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor. Alltså, vad är det här barnet gör i både Sakarias och Elisabet? Gud förmöter dem med hans godhet. Hur förbereder Gud våra hjärtan för att lita på honom? Ja, för det första genom att visa att han är stor. Han kan göra saker som vi inte tror att han kan. Och för det andra, han är god. Han vill upprätta oss. Han ser den längtan som vi har i djupa sinne. Han vill ta bort skammen i våra liv. Han vill upprätta oss bland folken. En liten sidospår. Jag vet inte om ni har hört det här angående bön. Att man måste ha tro för det man ber för. Man måste ha tro för det man ber för. För att det är det som gör att Gud kan liksom förverkliga den här bönen som ni har bett. Det är något annat här, eller hur? För Sakarias. Sakarias hade burit en bön i sig. Men sen, hans tro räckte inte för att hoppas på att Gud skulle kunna bevara den här bönen. Jag är nu för gammal. Den här bönen har inte Gud hört. Och Gud möter honom och säger: jag har hört din bön, jag ska uppfylla den. Och så säger Sakarias: jag är för gammal. Man ser inte Gud säger så här: vad tråkigt, du har inte tro. Jag får gå vidare till nästa person. Vad är det som Gud gör? Gud ger tro. Gud gav Sakarias tro. Att tro på att ja, han kan. Hur? Genom att visa att han är stor, att han kan vara bara stum och bara iaktta. Och för det andra, att han är god. Han är så god, han vet den längtan som du har, han vet den skammen som din fru har burit. Jag vill ta bort den. Och på en sån vacker sätt så väver Gud ihop allt det här. Och sen kommer vi till en ganska viktig punkt i den här berättelsen, och det är det här: vad ska barnet heta? Och Elisabet menar att barnet ska heta Johannes. Och folket där, den ska namnge honom, säger: men det är ingen som heter Johannes i din släkt. Nej, vi ger honom namnet Sakarias efter hans far. Så det finns den här förståelsen, men han ska följa med i den här släktleden. Självklart ska han föra, liksom, gå på pappas spår. Elisabet säger nej, det är ett annat spår som finns för honom. Och nu går folket fram till Sakarias och frågar honom: men vad ska, och de signalerar till honom, men vad ska det här barnet heta? Och här tänker jag att det finns en viss spänning i berättelsen. Vi kan också vara i den här platsen där vi har fått svar från Gud. Och vi säger, fantastiskt, vi går in i den här välsignelsen och sen så går vi vidare. Inget mer än så. Vad fantastisk vittnesbörd att Gud har välsignat mig. Men vad Sakarias gör är något annat. Han skriver ett namn som är inte med i hans släktled. Och på något sätt genom att bekräfta att ja, han ska heta, eller han skriver Johannes. Det är att säga att jag accepterar den kallelse som Gud har för det här barnet. Jag tar till mig den kallelse och den planen som Gud har för det här barnet. Det här barnets syfte är inte för att bara möta min längtan efter en arvtagare en Zacharias junior som ska följa mig till templet. Det är inte bara för att min fru ska liksom känna att ja, men äntligen så är min skam borta. Det här liksom Zacharias. Nej, de säger nej, den här välsignelsen, det har en större syfte än så. Och jag säger ja till den syfte som Gud har för den. Och den första sak som kommer ur Zacharias mun, det är inte längre jag är ju gammal och min fru är ju i åldern. Det är en lovsång. Den första sak som sker när han får sin röst tillbaka är han prisar Herren. Jag läser från vers 68 och framåt. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sin heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham, att rycka oss ur vår fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Det här är inte samma Zacharias som Gabriel mötte för 9 månader sedan, eller hur? Den här Zacharias, han är fylld av den helige ande. Han är fylld av tro. Han är fylld av glädje. Han är fylld av lovsång. För han har sett Gud verka i hans storhet. Han har i tystnad iaktta Gud och det som han gör i sitt liv. Och han har fått uppleva Guds godhet mot honom och hans familj. Men det är inte bara i isolation att han har sett Guds godhet eller Guds storhet eller Guds medverkan i hans liv. Det är inte bara hans egen berättelse, utan när vi kollar på den här texten, när vi kollar på den här lovprisningen, vi ser att Johannes börjar se sitt liv i ljuset av skriften. Ett gammalt par långt i åldern kan inte få barn. Vi har hört den här historien förut, eller hur? Zacharias känner av det här. Men vänta. Abraham, Rebecka, Hanna. Vad är det som Gud håller på att göra med oss? Han börjar se i skriften spår av det som egentligen Gud har gjort i alla tider. Förbundet med Abraham och Sara, löftet där. Ni ska bli en välsignelse för alla nationer. Uttåget, befrielsen från fienden, Gud har besökt sitt folk. Ja, men på något sätt så inser han, men det här, jag är en del av någonting som Gud gör. En enrike under kung David och löftet om att han ska lyfta upp, förbereda ett kung från Davids släkt och har ett rike som får ett evigt rike under Davids ätt. Det som han har hört profeterna säga, allting, så börjar han säga, vänta nu, vad är det Gud håller på att göra med oss? Och han ser den här länken. Och du, mitt barn. Så han ser det som Gud har gjort. Han inser, okej, vänta, det som händer i våra liv, det är på något sätt en del av det här, det som Gud har gjort, Guds berättelse. Men det stannar inte där, för det går kopplat till just det här med hans son. Allting blir invävd. Jag ger ett exempel på det här. Och jag vet inte, jag tror att Lukas gjorde det här med avsikt. Och vi kollar på vers 72-73. Och han säger så här i den här lovsången. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund. En liten ed han gav våra fäder Abraham. I den här texten så ser vi 3 saker som Gud gör, eller karaktärer hos Gud. Sin barmhärtighet, tänk på sitt heliga förbund och den ed han gav, en förbundets Gud. I det finns också betydelsen av den här familjens namn. Johannes, Gud är nådefull. Zacharias, Gud glömmer inte. Och Elisabet, Gud är min ed. Och jag tror det som han har insett, Zacharias, under den här tiden är att hans liv har, det finns en större syfte, en större kallelse. Och att hans liv är egentligen invävd i den långa frälsningsberättelsen som Gud har för världen. Men inte bara det. Han är också, Johannes, kommer vara en del av det Gud kommer att göra. Och det kommer de följande verserna. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Till du ska gå före Herren och bana vägen för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här. Med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden som en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att det här är ganska stort. Jag tycker att det här är övermäktigt. Att från att en dag bara göra sin religiös plikt och hålla igång traditionerna och fäderna, till att inse att han får en avgörande roll, att han blir inbjuden till att vara del av någonting som Gud har lovat. Från Abraham, genom profeterna, löften som han gav till David, fram till nu, och för den frälsningsverk som Gud har framför världen. Att på något sätt att han och hans barn kommer bli en del av detta. Känns det mäktigt för er? Och här är grejen. Men du är ju också inbjuden till den här berättelsen. Ni är också inbjuden till den här berättelsen att bli en del av det. Johannes profeterar om en frälsning som kommer. Någon som ska komma in i vår mörker och lysa som en soluppgång. Han pratar om en förlåtelse som kommer, en förlåtelse för våra synder. Det kommer vara ett nytt förbund, ett förbund av nåd. Det kommer vara en ny kung från Davids ätt. Vi har ju hört det här. Vi känner till den här berättelsen. Och vem är det som han pratar om? Han pratar om Jesus. Så vi på något sätt i den här berättelsen befinner oss efter Johannes roll i framtiden, vilket är uppfyllt. Och nu är vi på andra sidan när han har kommit. Den här Jesus, han fick också vara tyst. Han fick också uppleva att han måste inte säga någonting. Jesaja profeten skriver så här. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klippade, så öppnade han inte sin mun. Jesus fick också vara tyst inför omöjliga omständigheter. Zacharias såg på hans omständigheter, men det finns inget sätt att Gud skulle kunna ge liv åt oss, alltså ge ett barn, för jag är för gammal. Och han fick vara stum. Jesus var också tyst. Och han fick se, men kan Gud ge liv inför döden? Kan Gud ge liv när det är faktiskt dött? Kan Gud återuppväcka? Kan han ge liv till de döda? Det är den omöjligheten som Jesus fick gå. Men den här tystnaden som han fick gå igenom, det var inte för hans skull. Den här tystnaden, han behövde inte prövas eller bygga sin tro på Guds storhet eller Guds barmhärtighet eller Guds godhet. Det behövde han inte. Så varför var han tyst? Han var tyst för vår skull. Han var tyst för vår skull. För att han ska kunna övertyga vår tvivel. Vår tvivel om hans storhet. Vår tvivel om hans godhet. För att vi skulle veta att det finns inget mörker, det finns inga omständigheter där Gud inte kan ge liv. Hans storhet ger liv i döden. Samtidigt som hans kärlek, sin godhet. Att varför gjorde han det här? Ja, för att Gud själv kommer in i eran berättelse. I eran stories, så att säga. Fast han ville inte att jag skulle avsluta skild från Gud. Så säger han, jag ger mig själv. Jag ger min kropp. Villigt. I tystnad. Jag bär på era synder. Så att ni får bli förlåtna. Så att ni ska bli befriad från egentligen den största fienden. Dödens makt. Och syndens grepp i våra liv. Jesus säger det där. Det där fienden vill jag ska släppa er fri. Jag ska avväpna den genom att ta hela den ondskan som finns och bära den i min kropp. Jag går ner i helvetet för den, med den, så att ni må vara fria. Guds storhet, Guds godhet. Det är det som vi får också uppleva i den här berättelsen av det som Jesus gör. Det som jag blir märkt av när jag läser den här texten är Guds längtan att övervinna våra hjärtan. Guds längtan att inte bara hela eller alltså bara hela eller upprätta eller möta oss, men hur han vill faktiskt att vi ska bli en del av det som Gud gör. Att vi ska få uppleva att oj, de här berättelserna som jag läser i skriften, det är inte deras berättelse. Det här är mitt berättelse. Gud genom Kristus har på något sätt dragit in oss i den här stora frälsningshistorien. Att det här är inte längre deras eller Guds historia, utan det är också, det här är min historia. Och det stannar inte där. För det finns en utmaning i det. Samma utmaning som Zacharias fick ha när han fick Johannes. Att skriva namnet. Nej, han ska inte heta Zacharias. Han är Johannes. Jag överlåter min framtid i Guds berättelse och hans plan för mig och för mina barn. Och jag tänker det är lite grann samma utmaning som vi har när vi går in i Guds berättelse och vi inser att okej, jag får också bli en del av den här berättelsen. Och då är frågan tillbaka och framtiden. Det finns en inbjudan att jag vill att ni ska också verka i min frälsningsplan i världen. Jag vill att ni ska delta. Inte av tvång, men som Zacharias. En tillitsfull hjärta. Ett hjärta fylld av den helige ande. Ett hjärta fylld av glädje och lovsång. Ett hjärta som tror på Guds godhet och storhet. Och Gud vill göra den här ändringen i oss. Om vi är tyst och tar emot det. Låt oss be. Gud, tack för att du har gjort allt. Du har gjort allt för att vi ska kunna bli ditt. Tack för din stora kärlek som längtar efter oss. Tack för att din stora kärlek som faktiskt täcker över våra synder och våra missmod och vår otro. Tack för din godhet som faktiskt vill ge oss ett nytt hjärta som kan lita på dig. Tack att du har gjort allt för att vi ska kunna tacka ja till din godhet och din storhet när du gav din son Jesus Kristus för oss. Att han gav sig, litade på dig i tystnad. för att övervinna våra hjärta, för att befria oss från synden och dödens makt. Herre, jag ber dig att du ska tala till oss nu, till din församling, och att du ska öppna våra ögon för att se hur vi är invävd i din stora verk i världen. Att det som vi får läsa om Zacharias, om Johannes, om Abraham, över profeterna, att det här är inte deras historia utan det här är vårt. Att du har dragit in oss i den stora berättelsen. Och hur du kallar oss och bjuder in oss att ta vår plats i din berättelse. Vilken ära, vilken nåd. Tack gode Gud. Amen.